Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej och välkomna till AT-läkarna med
mig, Ann-Katrin Kårdan,
och mig, Ida Björnstjärna. Och idag så har vi Kerstin Skog Tigerström här i podden.
Välkommen!
Hej, vad kul!
Jättekul att du ville vara med, verkligen.
Spännande, min första podcast.
Ja, alltså, du har varit med på lite filmer, lite YouTube-klipp och sådär.
Ja, redan staren här.
Precis, ja. Men Kerstin, du är akutläkare, men inte bara det.
Nej, i botten så har jag några kirurgiska specialiteter.
Kan du berätta om lite kort om din läkarbana?
Kort om läkarbanan, som börjar som sjuksköterska.
Okej. Okay.
Men det var mest bara under tiden jag gick färdigt min gymnasiekompetens. Men jag började, jag ville bli gynekolog. Mm-hmm. Men sen gjorde jag ju då 11:e terminen och stoppade in handen, som jag brukar säga. Och så kände jag, fasiken, det här var ett integritetsbrott.
Jaha.
Det vill jag inte hålla på med hela livet. Mm. Och då blev jag ju ganska förvirrad. Vad ska jag nu bli? Så gick jag där som AT-läkare i korridoren på SÖS. Och funderade vad det skulle bli. Men då kom det en schemaläggare från ortopeden och undrar, vad ska du göra nu då, Kerstin?
Mm.
Jag vet inte, någonting med händerna. Ja, men börja hos oss då.
Ja, och det här ortopeden?
Och det hade en dåvarande pojkvän som hade varit ortoped, och då tänkte jag, ja, det kan vara trevligt. Och så börjar där, och sen ska man ju randa sig, så var det då. Randar man sig på kirurgen ett år, och där var det ju så trevligt.
Mm.
Och Thomas Iris, som var min chef, han var ju stor chef, väldigt pondus. Och då säger man inte nej till. Och han sa så här, du ska inte bli ortoped, du ska bli kirurg. Och då tyckte jag faktiskt att ortopedin var för mycket snickarverkstad.
Mm.
Jag ville se hela människan och ja, lite så. Jag trivs väldigt bra på kirurgen. Så blev det. Och jag vågade säga till honom att, ja, men det här med proktologi. För han var proktolog.
Mm.
Och så blev det proktologi som blev min subspecialitet.
Mm. Men du ville syssla med proktologi? Eller var det han
nej,
som det var, övertalade
nej,
dig?
Nej. Utan det var det som det blev sen. Ja. Jag jobbade sen. Passade mig. För det var mycket dagkirurgi.
Mm.
Och väldigt tacksamt med proktologi.
Mm.
Mm. Och så var det väldigt få kvinnor som sysslar med det. Och många kvinnor som har problem. Och är glad att de träffar en kvinnoläkare.
Ja,
så att på SÖS var det bara jag och en äldre kollegor och kvinnliga kollegor som var kvinnor då, som kunde titta i rumpan.
Mm. Mm. Vilket år är vi på nu då, när du blev färdig proktolog?
97.
Mm. Hur gammal var du då?
Jag var ju ganska gammal. Var därför jag frågade, varför skulle du anställa mig och ingen blivande Sonnefeld som var stora kirurgen? Ja, men de tyckte de passade på kliniken. Det är ju mycket så det handlar om, man trivs med varandra. Så att, hur gammal var jag då? 40 drygt.
Mm. Men blev du ortoped också?
Ja, och då sa jag så här, jag har ju faktiskt ett halvår kvar.
Ah.
Och då sa jag, då vill jag gå tillbaka och göra färdigt än.
Mm.
För då var det ju så att de flesta, många var ju dubbelspecialister faktiskt på Södersjukhuset. Mm. För att man hade ju gemensam jour, ganska nyligen lagt ner gemensam jourlinje. På mindre sjukhus i landet så hade man ju samjour. Mm. Så man var med ortoped, fast var ortoped så var man kirurgjour och fick ta sina appar.
Jaha.
Mm. Sen var jag på barnkirurgen också, som många Stockholmsläkare och randar sig. Och där blev jag erbjuden att bli barnkirurg då. Så tyckte det var barnortopedi och så vidare. Så då tog jag ut den också. Mm.
Ja. Okej.
Okay. Och så blev det.
Det låter så, som att det gick så snabbt.
Ja, det tar några år. Men det är inte 15 års ST, utan det läggs ju på tiden. Så det kanske tog 9 år totalt sett.
Men nu är du också specialist i akutmedicin.
Fel. Akut sjukvård heter det.
Akutsjukvård, ja. Vi kommer nog få lära oss mycket.
Ja, akutsjukvård.
Ja. Just berätta det. Om den banan. Hur
började? Ja, det började redan på Södersjukhuset. För just då Thomas Ire sa till mig att nu ska vi ha akutläkare här på sjukhuset. Och du är en bra projektmänniska. Mm. Så du får vara vår projektledare och starta upp akutläkeriet. Mm. Ja, på den banan är det. Mm. Och fastnade där och handledde akutläkare där. Och sen hamnade jag här på grund av kärleken. Mm. Skilde mig och träffade en ny man. Och vi pendlade och det var enklare för mig att flytta. Mm. Och då var jag på ett kirurgmöte här.
I Linköping?
Ja, i Linköping. Ja. På ett gastromöte. De fick nys om att jag skulle komma hit. Flytta hit. Mm. Så blev jag uppringd och frågade. Ja, vi ska starta akutläkeri. Och då vill vi att du ska göra det.
Jaha.
Jaha. Mm. Det är sådär. Ja. Det är inte mycket man bestämmer själv.
Nej,
det kommer ni märka själva.
Varför behövs det akutläkare?
Ja, kirurger och ortopeder, i det här fallet var ju Svensk kirurgsförening har varit väldigt drivande. För att sen 80-talet att bygga upp akutläkare för deras egen skull. Okay. För att kirurgerna behöver mer knivtid. Och så hade man tittat utomlands då i de anglosaxiska länderna att där fungerar det bra med akutläkare. Och det är win-win. Mm. Både för patienten och för kirurgen. Mm. Så det är de som drev det på SÖS.
Okay.
Och så var det många ställen då. Mm. Men om man tittar utifrån patientperspektivet så tror jag på det. Jag har hållit på med det så många år nu då.
Mm.
Sen 2000 egentligen kan man säga. Och det är ju helhetstänket. Och det är svårt. Att man ska inte bolla patienterna mellan varandra och som ni vet, man internremitterar på en akutmottagning.
Mm.
Här har du en doktor som tar hand om allting.
Mm. Så man slipper de här tre benen?
Absolut.
Det blir ett ben istället?
Ja, ett ben istället. Mm. Och sen också teamarbete på akuten. Jag tror att det blir ett bättre teamarbete om det är fast anställda läkare på en akutmottagning än att man är gästspelande kollega.
Men blivande kirurger och så, kommer de göra randningar på akuten då?
Ja, just det.
För att det känns ju som en väldigt viktig del i en utbildning att få vara på akuten mycket.
Väldigt bra fråga, Ida. För det är en av de största farhågorna som jag har stött på under åren. Det är, men vi då? Vi måste ju också vara på akuten. Och då tittar jag som om jag inte förstår frågan. Lite spelar lite dum. vad menar du? Ja, men vi måste ju också vara på akuten. Ja, men självklart. Hur ska du kunna annars bli kirurg om du träffar en akut buk?
Mm.
Eller hur ska du kunna bli ortoped utan att träffa på en nystukad, nybruten radiusfraktur och dra den? Det är självklart, säger jag.
Mm.
Och det är den största farhågan.
Mm.
Och sen när man väl har gjort sin... Sen säger många då, ja men vi vill fortsätta vara sen på akutmottagningen och komma tillbaka.
När man är specialister.
När man är specialist. Mm. Och jag har inte sett det någon gång.
Nej, det är inte så många specialister.
Som vill, efter när man blivit specialist, vill jag komma tillbaka för att reaktivera sig på akuten. Som man då sa innan.
Mm.
Det tror jag bara liksom en kanske lite romantisk tanke. Att ja men akuten vill jag inte släppa. För det finns lite viss...
Nerv och spänning.
Ja, som man vill ha.
Men varför skulle man vilja bli akutläkare då?
Därför det är världens roligaste jobb. Hade det funnits när jag var ung, då hade jag valt akutläkare. Det är jag så övertygad om. Jag tycker att akutläkaren plockar russin ur kakan. Det är ju spetskompetensen, vet du vad den är?
Nej.
Tänk mig inte på. För det säger en del. Liksom, vad akutläkare, vad är de duktiga på? Man vill vara duktig på någonting.
Som AT-läkare är man lite trött på att typ kunna lite grann om mycket. Man vill ju bara, nu vill jag kunna mycket.
Ja. Och det som akutläkare kan mycket om, det är ju alltså att man är fena på diagnostik. Man är spetskompetens i differentialdiagnostik.
Tänka brett.
Tänka som brett, Dr. House. Säga. Dr. House. Vi har en Dr. House här.
Okej. Okay.
Ja. Jag ska inte säga dens namn. Dens namn. Så får ni upptäcka själva. Jo, och sen ABC förstås. Rädda liv. Alltså det mest akuta. Så det tycker jag är utpräglade. Sen måste man ha ett människointresse. För att bli duktig diagnostiker så måste du titta bakom patienten. Liksom mellan, vad säger jag, mellan raderna och se helheten. Och då kommer du fram till rätt diagnos och rätt liksom vårdnivå och gör det bästa för patienten. Ja, jag tycker det är lysande.
Men den som skulle ha lite fördomar mot akut sjukvårdsspecialiteten skulle säga att det är att man skrapar på ytan och man bara sorterar in till nästa liksom,
instans. Ja, nere i gruvan och skottar. Ja. Och jag tycker ju att vi gör det roliga. Just det här att vi ställer diagnosen. De flesta läggs in med en relativt klar diagnos och en behandlingsplan för första vårddygnet. Eller 2/3 går ju hem med en diagnos. Eller fortsatt uppföljning med en preliminär diagnos på vårdcentralen eller annan mottagning. Det andra är ju att, så att säga, ha patienten över tid. Men vi trivs nog med att göra det här roliga. Och gör en akut insats. Och sen tycker jag att det är en fantastisk konstart att på väldigt, väldigt kort tid, för det är ju väldigt kort tid när man har patientmötet, skapa den här relationen och göra patienten trygg, få ut det du behöver för att hjälpa, och göra det till ett väldigt bra möte. Man har ingen annan chans, utan det är det här och nu. Och det är ju en konstart i sig som jag tycker är väldigt spännande.
Vad tycker du att det finns för nackdelar med specialiteten? Eller tycker du att det finns några? Du verkar inte tycka.
Jag har ju träffat, jag har ju anställt så många och följt så många. Jo, det finns nackdelar för en del. Och det finns vissa, med väldigt få som har påbörjat det hela, som känner att men Kerstin, jag vill grotta ner mig lite längre. Jag vill kunna lite mer. Jag vill känna mig att, men då blir det ju inte att de grottar ner sig i, förstås, i hela kirurgiska världen, ortopediska världen, internmedicinska världen.
Nej.
Eller hur? Det går ju
inte.
Utan det har varit internmedicinare då som har gått till och blivit internmedicinare.
Men Kerstin, du sa det här med patientmötet, att det är en konst att på kort tid skapa förtroende. Jag gick ju med dig några dagar när jag hade min, vi är ju mycket på akuten hela tiden, men så hade jag 3 veckors valfri placering på akuten, och då träffade jag dig och gick med dig. Och jag tyckte det var för det första väldigt roligt att träffa en överläkare nere på akuten. Det har jag nog aldrig gjort. Nej. Jo, någon gång, någon som kommer och liksom ska sidekicka lite, hjälte råd, men det är sällan man ser någon som med liv och lust går runt med en arbetsstation in och ut ur rum och träffar patienter hela dagarna. Det var väldigt roligt. Och sen tyckte jag att du hade en man ser på dig att du verkligen tycker det är roligt att träffa människor, att du tycker om människor och patienter. Kan du berätta hur du gör för att få det här förtroendet på kort tid när du ska gå in till en patient?
Jag tror att det heter att det är närvaro, så att säga. Och att, precis som du säger, jag tycker att det är roligt. Och att patienten känner att jag är här hos dig nu. Det är du och jag. Jag har fokus på dig. Jag är här. Jag är inte någon annanstans. Sen tycker jag tycker det är jättespännande med människor.
Har du några tips för, det finns ju en del unga läkare tycker att det är väldigt stressigt och nästan ångestladdat att vara på akuten. Har du några tips för till de personerna? Hur man kan hantera liksom den här känslan av stress?
Fråga om du är osäker. Det finns alltid någon att fråga. Och aldrig skicka hem någon patient där du känner att var det här rätt beslut? Jag hör ju det emellanåt att usch, jag skickar hem, jag sov dåligt och jag blev orolig för jag kände att det inte var rätt beslut. Jag tror inte att jag någon gång, låter kaxig, men jag tror inte jag någon gång har utsatt mig själv och då förstås patienten för det. Utan när, om det är så att jag har varit osäker, då har jag frågat. Och jag är inte ensam om beslutet. Eller att ja, jag skulle vilja, kunde inte lägga in alla patienter för att... Men har du skickat hem en patient som du vill att lägga in? Ja. Och då blir jag jätteförvånad. Det har aldrig hänt mig. Och jag var doktor så många år och jobbat så mycket i akutsjukvården.
Men jag tycker det händer att man vill lägga in, men man får tvärnej liksom, för att det är fullt och man måste prioritera och man har kanske två platser kvar och jag vet inte.
Men menar du att en patient som verkligen behöver läggas in?
Nej, men det kanske är, det finns ju en gråzon också liksom. Gamla människor som kanske inte klarar sig så bra hemma som ja, man skulle vilja lägga in bara för att ja, jag vet inte, det känns bara så hemskt att skicka hem en gammal person.
Men då är det ju inte av medicinska skäl, då kan det vara då att psykosociala eller någon men inte av medicinska skäl att det skulle, ja, visst kan patienter fara illa när vi lägger in av rent omhändertagande. Men då finns ju ändå kanske inte nattetid, men dagtid finns ju möjlighet att ringa hemtjänst. Det finns mobila Alma, finns beror på var man är i Sverige, så finns det ju olika stödfunktioner. Så att utsätt er inte för det. Gör inte det, för då far man illa.
Det är väl det här att våga lita på magkänslan också, att våga bli lite obekväm ibland med andra människor. Att våga stå på sig när det inte känns bra. Och våga fråga fler gånger man kanske tycker känns bekvämt.
Ni vet vad jag alltid använder, man måste ha sina tricks. Om du har en kollega som säger det här det får inte lägga in. Säger du då. Och då kan jag ena gången fråga då, om det här vore din mamma, vad skulle du göra då? Så sällan du får svaret att jag skulle lagt in. Alternativt, men då om inte du, på min bedömning så vill jag att patienten ska läggas in. Och då får du komma hit och titta på patienten. Men jag tänker inte skicka hem. Så får du göra det, för jag vill att du gör din bedömning på plats.
Absolut.
Stå på er. Det är så få patienter det handlar om. Jag kan inte ens minnas att jag har haft en sån diskussion. Det är klart det är lättare för mig att få lägga in när man hör att man är en gammal doktor. Men så är det.
Vilka egenskaper, det har du varit inne på, men vilka är de viktigaste egenskaperna för en akutläkare?
Stresstålig förstås. Men det handlar mycket om, stresståligheten handlar ju också om att hitta bra arbetsrutiner. Att göra rätt saker, att det handlar inte bara om att medicinsk kompetens, att du har rätt, men självklart att du har grundkompetens för den nivån men du är på. Men det handlar om också om att kunna arbeta på bra sätt. Och inte överarbeta. Och sen förstås göra som jag gör. Jobba in hos patienten. Som du har sett.
Ja, kan du inte berätta om det?
Jo, egentligen, det är inga nymodigheter. Jag är alltså en vagn. Jag har kontoret med mig. Och när jag blev färdig akutläkare här, det var när jag hade klivit av som chef, då sa jag att jag kan inte gå omkring som någon slags B-doktor, utan jag måste handleda kirurgiska ortopediska patienter. Utan då la jag överläkarskylten på hyllan och blev ST-läkare i akutsjukvård. Och då sa jag när jag blev färdig då att jag kommer inte att arbeta om inte jag får en mobil, mobiltjänsterum. Ja, egentligen så jobbar jag som man gjorde förr. Jag har alltså all information med, man hade pappersjournalen, man hade en handdiktafon. Jag hade alltså all information med mig. Mm. Jag kunde diktera in hos patienten. Jag var färdig när jag gick ut därifrån. Så när jag går in nu till patienten, då har jag datorn med mig. Mm. Jag sänker ner den, har den i ansiktshöjd, samma som patienten. Vi kan tillsammans gå igenom, jag behöver inte ställa alla 100 frågor, utan jag ser här att du har det och det och det stämmer, bla bla bla. Det går mycket, mycket snabbare att ta anamnes. Och sen det aktuella, det kan få de berätta då förstås. Och sen, om jag behöver ringa en kollega, även en överläkare ringer en vän i Viken, då ringer jag in hos patienten, är in hos patienten. Patienten är med hela samtalet. Jag dikterar sen. Och om jag behöver lägga in, rapportera, gör allting hos patienten.
Ja.
Och när jag går ut därifrån är jag färdig. Patientsäkerhetsmässigt mycket bättre. Jag har all information. Mycket lättare än att diktera. Jag har patienter framför mig. Det var mycket patienter här. Jag kan fråga, har jag uppfattat rätt? Det blir nog större chans att det blir rätt från början. Större möjlighet att diktera på svenska, eftersom jag dikterar framför patienten. Som man ska göra då, alltså ha dikterat på svenska så långt det går.
Du menar undvika krångliga latinska termer?
Ja, precis. Ibland går det inte att komma ifrån
det. Man ska tänka på att patienten ska kunna läsa sin journal och förstå.
Så att för mig är det, ja, det är ingenting som stressar mig. Det är klart att nu är jag så erfaren läkare så att det är inte mycket som stressar mig. Gör det när datorn inte fungerar. Men just det här att det här surret inne i rummet på expeditionen. Utan när jag går ut då så rapporterar jag till sköterskan att nu gör vi så här och...
Det är aldrig liksom känsligt om du ska beskriva hur någon ser ut, om någon är väldigt liksom har övervikt till exempel eller ser väldigt sliten ut, eller ja, nu ska man inte använda sådana värduttryck, men alltså
överviktig, då säger jag det. Och sen när jag säger det och dikterar det, överviktig, och så ler jag. Och så ser de alltid, jag vet, säger de då så här. Så det beror helt på hur du säger det. Men självklart måste det stå i journalen. Skulle jag...
Men luktar alkohol till exempel?
Ja, eller då säger jag det. Ja. För de vet ju att jag har redan sagt det. Att jag känner att du luktar alkohol.
Ja, just det. Det blir ju ett ärligare möte på ett sätt verkligen. För man kan inte gå iväg och sen skriva ner att man har tänkt fast man inte har sagt. Men jag testade ju det sättet.
Ja, just det. Det gjorde du själv.
Jag blev väldigt frälst faktiskt. Däremot så var det inte alla rum det funkade i. För vissa rum var för små. Eller...
Man kan bara... dra sängen åt sidan.
Ja, men om man kan så vill, alltså om man vill så kan man ju absolut. Ska vi gå vidare till dagens ämne?
Ja, men det kan vi väl göra.
Idag ska vi prata akut proktologi. Kan du börja med att bara berätta vad är akut proktologi?
Ja. Ändtarmens sjukdomar, inklusive krena anis sjukdomar, får väl hänga på där. Du vet den här, mellan klinkorna.
Ja.
Området heter krena ani.
Ja.
Där det finns då de här pilonidal med hårsäckscystorna som blir, sen kan bli abscesser eftersom det är hål rakt in där bakterierna kliver i. Annars är det ju då hemorrojder, analhematom, analfissur, prolapser. Sen förstås blödning per rektum, men det är ju inte riktigt proktologi, för ofta så är ju det, kommer den blödningen uppifrån.
Just det. Vilka är de, ja, nu nämnde du ju flera här, vilka är de vanligaste skulle du säga som du har stött på? Vad är din erfarenhet
på då? På akuten så är ju det hemorrojder, alltså prolaberade hemorrojder, alltså de som har, ligger ute, slemhinnan som ligger utanför svinkten, och fissurer, analfissurer, analhematom, så här akut smärta som kommer. Det är väl de tre plus de här pilonidala abscesserna. Och sen har vi anal, perianala abscesserna förstås, de glömde jag bort. Det är väl de diagnoserna vi ser på akuten.
Men då tycker jag vi pratar om dem helt enkelt. Först bara, när du får den här akutjournalen i handen och du ser att patienten söker för akut smärta i rektum, eller vad det kan stå.
Jippie, här kan jag göra någonting.
Vad kan du berätta från att du öppnar dörren till patienten med din lilla vagn? Hur går du tillväga?
Ja, jag vet ju då att det är någonting i stjärten, för det står. Och det brukar jag... Jag vet att många tycker förstås att det här är skämmigt. Och jag säger då att jag har förstått att du har någonting i rumpan. Ja. Och bara använda ordet rumpan blir lite avdramatiserat. Ja, så att ni inte ser att du har någonting i analen. Eller någonting sånt där högtravande. Sen berättar de kort och sen... tror jag att jag går väldigt snabbt att titta istället för att ta en lång anamnes där. För att det är helt onödigt med en lång anamnes. Utan de säger att jag plötsligt gjorde ont eller jag har blött. Och då är det mycket bättre att jag tittar efter ganska snart. Och lyfter på täcket. Och där är det ju viktigt då att man gör det på ett värdigt sätt. Att man alltid har... någon handduk eller filt att lägga över så att de inte känner sig avklädda. Sen är ju inte rummen bra, för att jag menar, plötsligt så öppnas dörren och det finns inget skynke. Så att de är ju inte gjorda för att patienter ligger med rumpan i vädret.
Har du något tips på hur man kan, någon formulering du brukar använda som brukar kännas som att det blir naturligt till patienten när du berättar om hur man ska undersöka?
Jag säger inte hur jag ska göra, utan jag säger att jag kommer att berätta, särskilt om man nu ska proktor eller rektoskopera, så säger jag att jag kommer att berätta hela tiden under resans gång här nu vad jag ska göra.
Okay.
För jag tror inte att om jag berättade innan vi påbörjar så tror jag inte de kommer komma ihåg det.
Jag
är nog lite mer rak på.
Men du brukar säga att jag kommer berätta längs vägen vad som händer.
Ja, det tror jag är bättre. Ni vet hur lite de egentligen har med sig och kommer ihåg vad vi har sagt.
Just det, ja. Men då ska vi helt enkelt prata om 5 vanliga akutproktologiska diagnoser.
Och då när du tittar och har de här diagnoserna i bakhuvudet, vad är det du tittar efter först?
Jag hör ju anamnesen och allt från att de blöder till att det gör ont när man bajsar. Så bara på det så vet jag ju. Jag menar, smärtsam defekation. Då tänker jag förstås direkt på analfissur. Att det blöder när du bajsar. Och jag aldrig haft, men har fått en akut blödning precis när du gick på toaletten. Bajsade, så tänker jag förstås på. Och det inte gjorde ont. Tänker jag på hemorrojd. Och sen när de berättar att de har en böld eller har någonting som gör jätteont, de kan inte sitta, som är rött och svullet och har varit några dagar. Så att det är därför jag menar, titta efter och så ser man och så vet man vad man ska göra.
Det här med att hemorrojder inte gör ont, det känns som att många patienter säger att jag har hemorrojder så det gör ont.
Hemorrojder i princip när de ligger i analkanalen och så ovanför gör ju inte ont.
Nej.
Utan det är när de prolaberar, alltså när slemhinnan, det är ju en slemhinneprolaps som gör ont. När de ligger, när slemhinnan är på fel ställe.
När de blir synliga helt enkelt.
De blir synliga, och när de är alltså svullen slemhinna. Sen är de här gamla uttorkade slemhinne, alltså hudflikarna, det är ju gamla hemorrojder, de gör ju inte ont, men det är ju en massa hudflikar. Men då, den färska hemorrojden som har prolaberat då, som inte, man pratar om grad 3 och 4.
Kan vi säga det bara för uppfärsningsskull för alla? Grad 1?
Ja. Man kommer ihåg det själv. Men för jag tycker att man inte behöver bli så stressad, för många frågar just det. Vilken grad är det här? Jag beskriver istället. Då kan man beskriva att man kan se grad 1 och hemorrojder som aldrig prolaberar. Utan de sitter där, de sitter i analkanalen. Grad 2 är väl att de kan prolabera men gå tillbaka efter defekationen.
Mm. Av sig själv.
Ja, och trean kan du reponera med fingrarna. Och fyra så går inte det.
Mm.
Ungefär så grovt då. Mm. Men det är inte så viktigt. Mm. För det är inte så intressant, utan beskriv istället.
Mm. Mm. Men även ifall inte graderna egentligen spelar så stor roll, så kan det ju vara bra att ha i bakhuvudet de här stegen på något sätt i hur de kan uppträda.
Precis.
Och att man kan fråga efter det när man träffar.
Men man kan tänk hemorrojder som en slemhinneprolaps.
Mm.
Alltså en slemhinna som inte ska vara där den är.
Mm.
I och för sig det heter hemorrojder när inte utanför svinkten, utan men det är ju ändå en slemhinna som har sjunkit ner i analkanalen.
Mm.
Som innehåller kärl. Som blir då svullna på grund av att de ligger under tryck. Mm. Och kärlen och de venösa plexar, de här venerna då, som ligger i kärlet. De bara fyller på sig och kan inte liksom tömmas. Och så blir slemhinnan större och större och kärlen blir större och större och så spricker de. Och ligger de utanför, då blir det ju cirkulationssvikt till slut då. Och det blir de här inkarcererade hemorrojder då. När det blir.
Och då det är framförallt de som gör riktigt ont, om man ska prata smärta i samband med hemorrojder.
Ja, när slemhinnan, men det kan ju komma så där du har en hel knytnäve slemhinna. Och kommer de akut, det är det de måste göra. Komma akut, den här rosa, glansiga slemhinnan, den dermatösa slemhinnan, är ju lätt att reponera. Men står något dygn och mer, då blir det ju till slut de här trombotiserade, alltså blodet har koagulerat där i, då blir det trombotiserat. Och står det ytterligare något dygn eller två, ja, då blir det då pus och det dör, vävnaden dör.
Mm.
Och då går det absolut inte att reponera.
Nej.
Det här då.
Vad innebär att de är inkarcererade då?
Ja, det är slemhinnekroser i olika stadier. Då är det inte bara på venösa cirkulationer, utan det blir även arteriell cirkulationssvikt då förstås.
Är det då de kan bli liksom mörkblåa och stenhårda?
Ja, när du ser det blå, då pratar man trombotiserade. Mm. Det är ju stadiet innan då.
Mm. Ja, just det. Om vi går tillbaka till prolaberade hemorrojder.
Mm.
Vad behöver man göra för akut utredning när man har en sån patient? Eller
det är ingen utredning. Utan,
nej, man behöver inte ta några blodprover till exempel.
Nej, jag tar aldrig några blodprover. Det är ju att jag har ju mitt knep då. Och jag lär ju patienten att reponera. För det här kan ju inte vi lösa på akuten. Utan det står ju i böckerna. Högläge, alzollösning. Eller lägga lite isbitar i en handduk och lägga på. Men tänk er själva, högläge och isbitar är väldigt ont. Men det var så jag blev upplärd. Och det som står fortfarande i litteraturen.
Mm.
Utan jag tar fram en handske, sätter patienten en handske på mig.
Mm.
Dessförinnan så tömmer jag en tub med xylokain.
Mm.
Och lägger mot paketet, alltså det prolaberade slemhinnan.
Mm. Mm.
Om jag dessutom har patienten väldigt, väldigt ont, så smörjer jag också under mot svinkten rektogesic, alltså nitroglycerinsalva.
Mm.
Vad åstadkommer det då? Jo, jag åstadkommer avslappning av svinkten. Ja. Så det är lättare att reponera. Mm. Och så lägger jag på den här xylokainet. Så låter jag patienten ligga där en halvtimme.
Mm.
Sen går jag in. Sen låter jag patienten få känna efter hur det känns.
Mm.
Och jag lär dem. Så reponerar jag. Och då får de känna efter båda. Så att jag undervisar, och finns det några anhörig med, det kan finnas någon man eller hustru, och fråga, är det här någonting som du skulle kunna hjälpa till med?
Mm.
För det här måste du göra ett par, tre dagar. Mm. Nu är det sängläge. Och så fort du går upp på toaletten eller att du ska upp och äta, så kommer det ramla ut. För varje gång du lägger och trycker in slemhinnan, så kommer det att minska storlek, och till slut så stannar det där det ska vara.
Mm.
Mm.
Så att det är ett par dagars, par tre dagars arbete hemma. Och då tar jag ett gäng handskar och ett gäng tuber och stoppar ner handväskan på patienten. Eller någon väska de får. Har de ingen handväska så brukar jag ta en sån här kräkspåse och lägga ner allt. Så säger jag, visar jag inte sköterskan när du går ut. och så får de göra det här.
Mm.
Och jag har inte fått någon retur mig vetligen, utan det brukar gå bra. Men att bara säga till patienten att du går hem högläge och lägger lite ispåsar, det tror jag inte på, utan det är onödigt plåga.
Mm. Och när ska man tänka att det här kommer inte räcka, här kommer vi behöva?
Ja, och då får man lägga in. Väldigt få behöver opereras, men är det riktigt inkarcererat och patienten börjar få feber och bli allmänpåverkad, vilket är väldigt sällsynt. Mm. De flesta kommer ju ändå hyfsat bra tid. Då är det ju akut operation. Det är ju deras sista. Men man försöker så långt det går att undvika.
Mm.
Utan minskar man på buktrycket och lättar på trycket där nere. Och då kan slemhinnan sjunka tillbaka.
Mm. Hur vanligt är det att de här prolaberade hemorrojderna börjar blöda väldigt kraftigt så att patienten liksom får påverkan?
Nej.
Börjar sjunka i...
De brukar inte blöda.
Nej.
Nej.
Mm.
Nej, utan det är en bra fråga, men de blöder inte.
Nej.
Nej,
jag sitter här framför mig med den här akutkirurgiboken och där står det ju så här, akut utredning, blodstatus, koagulationsstatus. Men det är väl om man har verkligen en kraftig blödning då liksom.
Det är i så fall någon som blöder per rektum, som har en rektalblödning.
Ja.
Du har ingen aning om det kommer från en stor hemorrojd eller att det kommer från någon... något annat högre upp, någon tumör eller vad det kan vara.
Mm.
Då brukar det kanske inte blöda så här storartat, men något kärl som har gått högre upp i tarmen.
Mm.
Men inte prolaberade hemorrojder.
Nej. Jag tänkte på det här med att använda gummibandsligatur.
Mm.
Är det någonting man gör på akuten?
Som kirurg så var det en självklarhet att man gjorde när patienten väl var där.
Mm.
Det är ju ingenting man gör med prolaberade hemorrojder.
Mm.
För det är ofta slemhinna som längre söderut, alltså med skivepitel där du har känsel. Så de kan du aldrig avligera med en gummiligatur.
Mm.
Utan det är patienter som kommer och blöder.
Mm.
Och du sitter och du gör ju en proktoskopi, rektoskopi, patient som kommer för rektalblödning. Och då ser du, ja men här står det en hemorrojd och blöder.
Mm.
Kan man då sätta en gummiligatur eller sklerosera med sånt där skleroserande medel, atoxosklerol.
Mm.
Jag hade en ambition att lära ut till akutläkarna att man skulle göra det här på akuten. Och jag tog dem sen på återbesök till kirurgmottagningen. Men jag la ner det ganska snabbt därför att det är viss teknik. Vi remitterar, så när patienterna har haft problem med hemorrojder överhuvudtaget så skickar du en remiss till kirurgen efter att man har reponerat och efter man har, så i det här fallet om det inte när blöder så har det ofta stannat upp. Men när man ändå ser och är inne och tittar så är det så lätt att sätta en gummiligatur. Men att lära ut det till AT-läkare eller ST-läkare i sjukvård, utan låt kirurgerna syssla med det. Och jag tror faktiskt inte dagens kirurger heller, för här på akuten finns inte utrustningen.
Vad ger du för råd till den här patienten som har sökt med hemorrojder när den går hem?
Ja, om det är en man,
som
det många gånger är.
Mm.
Ni vet att det är ofta att det är män som har hemorrojder. Man tror alltid att det är
kvinnor
efter förlossning då, eller efter ett... och gått omkring med en stor mage. Nej.
Mm.
Då brukar jag fråga dem. Du sitter länge på toaletten på morgonen med tidningen? Ja, det ska du inte göra. Du ska gå och bajsa när du är bajsnödig. Du ska inte sitta och trycka.
Mm.
Jag brukar säga. Ja, min tanke om varför det är män som har mer hemorrojder. Det är att de går på toaletten när de har ätit frukost. Oavsett om de är bajsnöriga eller inte. Och sen sätter de sig där med sin tidning. Och så går de inte därifrån förrän de är färdiga.
Mm.
De sitter där och trycker och trycker och trycker. Och pressar fram slemhinnan.
Mm.
Medan kvinnor, vi har ju inte tid med det. Utan vi går när vi är bajsnöriga.
Mm.
Så gör vi det snabbt. Ingen aning, men det är min hypotes.
Mm. Någonting med vad man ska tänka på att äta och sådär?
Ja, sen är det då att man ska ju då hålla gångmagen.
Undvika förstoppning.
Ja, men sen finns det sådana som kommer med prolaberade hemorrojder när de har haft en diarréperiod. För då får du också väldigt så här, tryck till näsmer, så att säga, till att vilja tömma tarmen ofta. Mm. Då blir det också liksom ett tryck och trycker fram slemhinna. Så det behöver inte alltid vara förstoppning, utan det kan vara människor som patienter som har haft täta defekationer.
När vi ändå nämner hemorrojder i samband med graviditet, det brukar väl ofta gå tillbaka efter graviditeten.
Ja. Mm. Sen är det ju ärftligt, och det är som så mycket annat. Kan, hur man än har levt, så kanske man får det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Kan det vara lurigt att diffa prolaberade hemorrojder mot analtumörer eller
nej, det tycker
tumörer
jag inte.
Tumörer i rektum?
Nej. Utan det är väl analfissuren där som man får fundera på.
Okej.
Okay. Ja, om vi kommer in på den. Är vi färdiga med prolaberade hemorrojder? Så vi kan gå in på, jag tror det.
Ja, vi kanske har just sagt
det. Om man skulle blanda ihop det här med analhematomet och åka skära i den här hemorrojden.
Ja, väldigt bra fråga, för det var den, just det. Och då har man ju inte gjort något jättefel. Och det kan du också läsa i böckerna. Det, om du börjar, det har jag gjort. Ja. Man står där och skär. Man, vi ser nu att du har de här trombotiserade och du ser ett paket med slemhinna. Och så ser du flera sådana här typ analhematom, fast det kommer från slemhinnan. Och så står man där och skär i en och föder ut det, trombosen, och sen en till och en till och en till. Och man tycker man känner sig jätteduktig. Och enligt då den litteratur som finns, så förbättras alltså, läkningstiden förkortas inte av att man gör de ingreppen.
Så man behöver inte vara så rädd för att...
Nej, så skulle du göra det, så är ingen skada sked.
Okej.
Okay. Men om du skär i ett analhematom, så ska du alltid låta även en hemorroj, men framförallt analhematom är min erfarenhet. Så när du har skurit i den, låt patienten då ligga med tryck en halvtimme och se till att det stannar av. Mitt första analhematom som jag skar i, det var en stressad man som kom och skulle med flyget till Arlanda. I mörk kostym, vit skjorta och slips. Och han hade skitbråttom. Passar bra för området. Och jag skar i det fantastiska, klassiska skolexemplet av analhematom. Fort iväg till planet till Arlanda. Han kom in helt nerblodad med blå ljus.
Okej.
Och till och med syntes på HB till och med. Så att lägg patienter efter att ni har skurit i det här analhematomet, så låg patienten ligga då en stund och se att det har stannat
av. Och hur får man
av
till det här tryckförbandet på analen?
Det behövs inte vara något tryck, utan de lägger patienter på rumpa eller på rygg bara.
Det räcker, okej.
Jo, en klassisk fråga som jag nästan alltid får när man har skurit det här analhematomet, vet du vad det är?
Nej. Kan det bli infekterat?
Ja, det kan de också ställa frågan. Mm. Men det blir nästan aldrig infekterat märkligt nog i det området.
Om man inte syr ihop saker har vi förstått.
Ja. Mm. För det, ska jag sy ihop sen? Ja, du. Om du syr ihop det analhematomet, då kommer patienten på retur inom en halvtimme. Med ett nytt analhematom, för då har du ju liksom, det måste ju få blöda ut. Mm. För då det är självklart att det finns i blod. Det är ett kärl som har spruckit. Mm. Utan ger dem en stor binda.
Mm.
Och så får det sippra lite. Mm. Men det ska ju inte blöda ymnigt.
Måste man alltid skära i de här analhematomen?
Det gör så ont. De söker på den här smärta. Och det gör väldigt, väldigt ont. Det spänner. Mm. Så att det är ett tips.
Om vi går till att prata om analhematom.
Mm.
Vad är ett analhematom?
Det är alltså ett brustet kärl kan man säga då, i de yttre kanske hemorrhoidala plexa, alltså yttre venerna som ligger runt analkanalen.
Mm.
Som plötsligt bara pang, så säger det går alltså ungefär som känns som att de är skjutna i rumpan.
Mm. Ja,
så får de en kraftig smärta.
Okay.
Ja. Omedelbar smärta.
Mm.
Så man kan liksom bara på beskrivningen förstå att det är ett analhematom.
Mm. Är det här något som kommer ofta till akuten? Eller?
Gör det inte mer oftare än hemorrojder. Det kan vara 50-50, jag vet inte. Ja, jag tror man har sett väldigt många analhematom.
Mm. Och hur ser det här ut då?
Ja, det är ju den här som ett stort ett blåbär som ligger under huden.
Mm.
Och när den börjar har den kommit ytterligare efter något dygn, så har huden spruckit och koaglet då börjar föda fram sig själv.
Okay.
Och då har huden gått sönder utan du kan bara trycka fram den där. Det gör ganska ont det också, så jag brukar lägga lokalbedövning även när man ska pressa fram.
Okay.
Ja.
Mm. Och krävs det bara att du liksom tittar på det här för att kunna sätta diagnosen?
Absolut.
Analhematom?
Absolut.
Du behöver inte stoppa in ett proktoskop och...
Nej. Plåga patienten onödan.
Ja. Hur behandlade man det här?
En incision.
Mm.
Ibland kan det faktiskt vara så att de ligger så pass nära själva öppningen så man får tänka till, är det här inifrån eller utifrån? Men oftast lätt. Mm. Och du har inte gjort något dunderfel om du tar, vi säger att du har en väldigt, så att säga, bara en enda hemorrojd som kommer inifrån, som inte har prolaberat så mycket, utan du ser bara den här blåskimrande koaglet, så är det ju inte någon fara.
Mm, nej.
Bara du skär ytligt så att du inte går in i någon svinkter, utan det är ju bara ett hudsnitt, så att säga. Det är ju väldigt lätt. Och om man lägger lokalbedövning intrakutant, så du tar den tunnaste nålen och böjer till den och lägger som ett intrakutant, och patienten har de väldigt ont och rädda, så kan jag lägga på lite silokain gel först och få ligga en stund och sen lägga det. Eller använda kylspray kan man också använda.
Och sen ska man inte sy ihop det här?
Absolut inte sy ihop det.
För då har man samma problem.
Precis, ja.
Mm. Okej. Okay.
Sen nästa diagnos som man tittar bara på ytan så att säga, det är väl analfissur då. Hur ser det ut?
Ja, vad är analfissur?
Analfissur, det är ju en spricka i slemhinnan i analkanalen. Som kan komma av att du har haft en stor defekation. En stor bajskorv som har gjort att det har spruckit. De sitter oftast klockan 6. Alltså längst ner, rakt, om du har patienten i inställning. Det är där man har den här portvaktstaggen.
Berätta vad det är.
Ja, portvaktstaggen. Om jag ser en sån, då vet jag att den här patienten har haft en analfissur väldigt länge. Eller haft det tidigare och återkommit.
Mm.
Utan det är egentligen ungefär som att jag brukar likna det vid en kallusknöl i klavikelfrakturen.
Mm.
Där det rör på sig hela tiden och då blir det fler... större benutbildning. Och det är ju samma här. Det är ett retningstillstånd. Det är en spricka.
Det blir någon bindvävsknuta typ.
Ja.
Det ser ut som en liten tagg.
En hudflik.
Okay.
Ja. Att det är hela tiden ett sår som vill läka. Och till slut så blir det som en liten hudflik.
Mm.
Som är klockan 6.
Vad har patienter för symptom som söker med en analfissur?
De har jätteont när de bajsar. Mm. Sen kan de också komma in för att de har haft en kaskadblödning av ljusrött blod. Hela toalettstolen är alldeles fylld med sprutan. För det är ju en, väldigt, är ju en liten slemhinnespricka som bara pang kommer det.
Mm.
Det är de som bara kommer för, kanske inte känner att de har haft ont, utan de kommer för att hela toalettstolen är ljusröd tapetserad.
Okej, okay, så det behöver inte göra ont?
Nej, för att de har inte kommit så långt, utan de söker primärt för blödningen.
Okej, okay, det börjar göra ont mer när man haft sprickan än
lite. Ja, i taget, precis. Okay. Ja, utan de söker. Och då vill du ta reda på det här. Och oftast då man, kan jag ana av beskrivningen av blödningen att det kan vara en analfissur. Och då, det bästa sättet att undersöka är faktiskt med fingret. Man kan känna med fingret än att titta.
Man känner en liten skåra typ.
Ja, eller? Du känner. Och då vet jag att de flesta analfissurer sitter klockan 6. Då när jag trycker in fingret per rektum, då håller jag den. När jag trycker in fingret så håller jag den uppåt, motsatt sida. Och så frågar jag, gör det ont här?
Mot klockan 12 alltså.
Och klockan 12. Sen tar jag typ klockan 9, klockan 3. Inte ont. Och så säger jag till dem så här, nu är jag ledsen, nu kanske det kommer göra ont. För då vet jag det. Och då hoppar de nästan upp och gör jätteont. Och då är en akut spricka, känner man oftast ingenting. Därför att den är mjukt. Ja.
Det har redan spruckit.
Det har redan spruckit och det är mjukt och fint och lite sladdigt. Så att säga. Det känner du ingenting, utan du, patienten har bara ont när du känner det. Och då kan du ju säga det här är akut spricka. Är en ung människa och det är första gången, behöver man inte plåga dem med ett proktoskop.
Nej, utan man har diagnosen ganska klar där.
Ja.
Är det någon DIF-diagnos det skulle kunna vara som man...
Ja, det är ju en analcancer då. Ja. Brukar ju inte debutera på det sättet. Utan det är ju inte alls en akut första blödning.
Nej.
I princip så tycker jag, alltså, ska man alltid göra proktoskopi.
Men om det kommer in någon akut, kan man välja att göra det en uppföljande på vårdcentral kanske då?
Precis. Så gör du inte en proktoskopi och både känner och ser slemhinneskadan, så tycker jag då att man remitterar för uppföljande kontroll.
Och vad gör jag akut?
Akut, från att jag har ställt diagnosen, så finns ju de här olika behandlingsalternativet. Är det en första akuta spricka som är en ytterst liten, det är ingen hel, för en analfissur ska gå genom hela slemhinnan och i praktiken ska du se muskellagret i botten på fissuren. Men det behöver ju inte ha gått så långt, utan det kan vara över det yttersta lagret av slemhinnan som har spruckit. Och då behöver du inte ha den här 6 veckor med nitroglycerinsalvan som är standardbehandling, utan då kanske räcker med en sherry eller xyloprokt salva eller storpiller. Om det läker ut inom någon vecka. Men kommer patienten och har haft ont någon vecka eller två, då känner du ofta sprickan och du kan också se den med via proktoskopet. Då får man ju sätta in den här behandlingen. Då tror jag att då hjälper det inte att hålla på med sherryprokt, och patienten har oftast testat det själv. Då är det 6 veckors behandling med sån här rektogesik eller alltså en nitroglycerinsalva, den heter olika.
Innehåller den både nitroglycerin och någon lokalbedövning?
Nej, det tror jag inte. Jag vet inte. Jag kan inte alla de här. Men det viktigaste är nitroglycerinsalvan. Och den gör att den slappnar av. Ett bra tips för att få patienten att förstå det här. Då brukar jag... Det här är svårt att visa i radio förstås då. Men om du knyter näven här. Och tittar på tumsidan. Och liknar det här som vid en anal. Det knyter jättehårt. Patienten har ju ont. Och så blir det som en spasm. Och det kan man tänka sig. Finns ett sår här? Hur fasen ska det läka?
Nej. Det kommer inte mycket blod dit.
Nej. Utan då ger man den här rektogesiksalvan. Nitroglycerinsalvan med olika namn. Det slappnar den av. Och då har du möjlighet till att läka. Men det är upp till 6 veckor.
Ger man hans bulkmedel också?
Ja, om patienten har förstoppningsproblematik så ger man bulkmedel också. Och smärtstillande. Kan också skicka med någon xylokainsalva. Om de har ja, de vet när de brukar gå på toaletten. Så vi säger att de vet att de går på toaletten efter frukost. Så ta och smeta på lite salva innan.
Mm.
Och den här också den här rektogesicsalvan då.
Mm.
Så att
och läkningstiden ungefär?
Ja, det kan ta upp till 6 veckor.
Mm.
Ja.
Mm.
Och hjälper inte det, då finns ju botoxinjektioner. Men det är ingenting man sysslar med på akutmottagningen, utan det blir ju på kirurgmottagningen.
Så man säger att om det inte här blir bättre på 6 veckor, då tar du kontakt med
vårdcentralen,
så får de remittera till
och så får de titta och sen remittera till kirurgen.
Just det. Är det något mer vi ska säga på analfissur?
Ja, där får man ju tänka till alltså, att det verkligen är en analfissur och inte någonting farligt. Och det finns ju sådana som kommer med kroniska fissurer som man är väldigt tveksam. Som har haft ont länge i veckor, månader. Och du kan känna nästan som en vallartade kanter i den här fissuren. Och i det här kan ju finnas någon patologi. Och de remitterar jag direkt till kirurgen för biopsi då. Men det är ju rara fåglar.
Just det. Nästa punkt på listan som vi sa att vi skulle prata om skulle kunna vara perianalabscess. Kan du berätta vad det är, Kerstin?
Ja, vet ni ursprunget från perianalabscesser, var de kommer ifrån?
Det är inte de här klyftorna i linea dentata.
Ja, precis. Med klyftorna. Eller kryptorna heter det.
Ja.
Det är sån här...
Vad är de där kryptorna egentligen?
Ja, man vet inte. Man tror att det har något med immunförsvaret att göra. Men det är, man kan säga att det är en svaghet i slemhinnan. Ja. Och det är ju mellan skivepitelet och cylinderepitelet. Ungefär mitt i analkanalen. Man ser inte så tydligt. Med vant öga så kan man se då ungefär var linea dentata kommer då.
Mm.
Och där finns det alltså en svaghet i slemhinnan. Där bakterierna kommer ut i subkutana vävnaden. Och bildar då en abscess. Alltså en böld. Och som, menar, den tränger sig ut. Man kan ju säga att det blir en fistel. Fast en fistelgång är, då har den organiserats med fistelgång. Men det är i alla fall... bakterierna har trängt sig ut i subkutana i vävnaden och då det blir då en abscess i rumpan. Men den kommer alltså inifrån.
Från analkörtlarna?
Ja, det kom från analkörtlarna.
Det
kommer alltså inte utifrån utan det kommer inifrån.
Vad berättar patienten i anamnesen?
De berättar att de har ont bak. Inte mycket mer, för det är det de känner.
Och hur lång anamnes?
De kan ha varit från någon dag till en vecka.
Är det någon speciell ålder som är mer representerad?
Nej, jag tycker att det här... Gamla människor ser man ju inte när du ställer frågan. Utan det är ju medelålders människor. Sen har vi ju kronpatienterna.
Just det.
De har i alla fall fistlar och sen om de utvecklas till abscesser kan jag inte säga, men det är ju den frågan man ställer när man träffar en patient med analabscess, att har du någon tarmsjukdom? Har du en inflammatorisk tarmsjukdom? Det är väl det enda, annars kan det väl drabba vem som helst.
Brukar de ha feber?
Sällan. Utan en del kan vara subfebrila.
Okay.
Beror på hur lång tid det har stått.
Och vad ser vi nu då?
Ja, vi ser en rodnad i huden runt analöppningen. Och man kan då palpera perektum för att få en känsla hur högt upp. Man brukar ju prata om lite höga och låga fistlar, alltså var den kan ha startat. Men det är mer för att få en känsla av att det är en stor abscess där inne.
Och då kan man känna liksom en fluktuation i...
Man känner en fluktuation, men framförallt kraftig smärta.
Okej.
Och då kan man då återigen känna från andra sidan. Känna då om du har den klockan tre så känner du klockan 9 istället. Och så känner du att hur det känns normalt. Och så går du sakta mot det här hållet då. Och frågar patienten om de ömmar. Och man känner också att det kan fluktuera in och trycker in mot... Och du känner att det är stumt. Annars ska det ju vara liksom tomt som i kyrkan.
Mm. Men om man säger att analfissuren oftast var klockan 6, är det någon som du har upplevt att analabscessen oftast sitter vid något klockslag?
Nej, det tror jag inte. De sitter oftast på sidorna och mer, det kanske inte upp mot perineum, det är väldigt sällan, utan det är mer söderut.
Mm. Så värmeökning,
rodnad, smärta, ömhet, ja.
Mm. Och lite mer smygande.
Ja.
Ja. Mm. Har de svårt att sitta?
Gör ont, man sitter förstås. Mm. Och förr så tog jag hand om de här på akuten. Med smärtlinje, lite morfin i sig och med lokalbedövning, incidera. Är de stora så gör man det i narkos, så gjorde man förr. Men numera så är det nog legio på alla ställen att nu lägger man in. Så att en enkel procedur för oss på akuten, man lägger in dem och de operationsanmäls av kirurgen. Mm. Och det gör man i narkos av två skäl. Ja, det gör ju ont förstås, det går inte att göra det smärtfritt.
Mm.
Men det viktigaste är att man dränerar rejält. Man har sett för många fistlar som har blivit efteråt, för man har inte dränerat det ordentligt.
Mm. Mm.
Så att man incidera då samtidigt som man tittar efter och man ser en fistelång att puset kommer någon högt eller lågt upp i analkanalen.
Mm. Okej. Okay. Mm. Mm. Så operation, vad sa vi?
Ja, alltid operation. Alltså,
ska vi smärtlindra patienten då innan vi lägger in?
Ja, om de behöver det. De behöver oftast inte det. Nej, för okay. Ligger de på rygg och inte är något tryck så har de inte särskilt ont. Men har man ont så är det sedvanlig smärtbehandling.
Mm.
Men det som man då har svårt att skilja ifrån, som jag märker, det är alltså perianal abscess och pilonidal abscess.
Berätta, vad är en pilonidal abscess?
Mm, pilo, hår. Pilonidal cysta säger man, alltså ett hår som har vänt sig upp och ner och gått in och bildat en liten fistelöppning, och de ligger alltid i krena ani
i klinkan
skåran och där kan man oftast se den här fler fistelöppningar patienten har haft ett tag. Man kan fråga, brukar du bli fuktig där bak? Ja.
Och då är det var som tömmer sig.
Ja, eller bara fukt från en cysta som alltså inte blivit infekterad än.
Nej.
Men eftersom det är då en öppning i huden så kan ju bakterierna komma ner där och så blir det en abscess. Och det är först då patienten söker, inte för den där fuktigheten är bak.
Mm.
När de har bara vanliga pilonidalcystor, utan när det blir en böld.
Mm. Så det finns både pilonidalcystor och pilonidalabscesser?
Ja. Pilonidalcysta är ju ett måste för att det ska bli pilonidalabscess. Mm. Alltså det är en infekterad pilonidalcysta.
Just det. Mm. Men när vi träffar dem på akuten, kan de söka redan vid cystan?
Nej.
Nej, de kommer de fått en abscess.
Precis, ja.
Ja, så pilonidalabscess.
Mm.
Ja. Vad berättar patienten då? De har haft lite fuktigt?
Utan samma sak som vid perianalabscess. Mm. Att de har jätteont bak. Ja. Och man har haft ont ett bra tag, en del har haft ont väldigt länge och säger att det har kommit och gått, det har lugnat ner sig, eller att de har varit på vårdcentralen och har fått antibiotika och det har lugnat ner sig, men när det kommer tillbaka.
Så längre anamnes än perianalabscessen då?
Det kan vara så, ja. Jo.
Mm.
Men det är ju lokalisationen som är helt avgörande och därför är det så lätt att ställa den här diagnosen. Det finns ingen perianal abscess uppe i krena ani. För där finns det ingen, så att säga, inga kryptor.
Nej.
Så här. Det finns inga fistelgångar upp dit, utan den kommer från härifrån, utifrån, alltså från en hår.
Ja.
Ett hår som har trängt sig ner i huden och bildat fistelbildningar.
Och de här är ofta återkommande, sa du? Man har haft
har du fått en pilonidalcysta, så har ju den läker nog, vad jag mig vetligen, aldrig ut själv spontant.
Mm. Hur ser det ut det här när du tittar på det?
Själva pilonidalcystan, eller sinus är det ju, alltså själva öppningen, den är ju bara som ett hål i huden, orättat. Och sen blir det en abscess, ja då är det precis som en perianal abscess, att den är rodnad och det är svullet och gör ont.
Och hur gör du då när du, när du har tittat och ser att det här är nog en pilonidal absces? Vad blir nästa steg?
Nästa steg är att jag då säger till patienten, jag kan hjälpa dig här nu och att vi behöver tömma den här. Och jag säger också att det här är första seansen. Sen, nu kan jag bara tömma, men för att du ska bli helt bra så måste man ta bort den grundläggande orsaken till din böld här. Och då kommer jag sen att skicka en remiss till kirurgmottagningen. Sen i lugnt läge kan man ta bort den här cystan som har blivit infekterad. Men ingenting som jag kan se här och nu i den infekterade vävnaden. Och då gör jag så att jag sätter en nål. Jag ger dem morfin. Är man orolig så ger jag lite lugnande. Kanske midazolam eller någonting sånt. Och sen lägger jag en intrakutan bedövning. Och gör ett utsnitt. Och det här går att göra relativt smärtfritt.
Intrakutan bedövning med xylokain.
Ja, med xylokain, ja. Med den tunna, tunna nålen. Och tömmer. Och jag gör en sån här unroofing. För i det här området så behöver man inte vara så, tänka så mycket på fult R. Utan det här kommer ju bli betydligt större så småningom. Utan det är oftast en 5 kronor stor unroofing utav.
Är det en 5 kronor stor?
Ja.
Hur djupt? Och så är det,
hur djupt kanske? Det är ju hela huden.
Ja. Lyft på hela locket genom hela huden. Ner i, i bölden. Ja.
Ner i bölden. Och här finns ju ingenting. Behöver vara orolig att det finns något farligt under. Utan det är ju bara att gå ner med kniven och öppna upp.
Och ungefär centralt i abscessen?
Det är punktum maximum där det är mest centralt. Och så kan man känna försiktigt med fingret, och det är det här som är svårt att bedöva, får man vara försiktig, hur stor abscesshålan är. Men den kan ju vara, du ser att den är 5 kronor, kanske lite större än 5 centimeter i diameter eller 3 centimeter i diameter, så kan det vara upp till 10 centimeter i djupet åt alla håll och kanter. Det kan vara väldigt stor om den har stått ett tag.
Kan man behöva göra fler 5 kronor?
Nej, det brukar man aldrig behövt göra.
Men
patienten behöver sen gå till vårdcentralen för urspolning dagligdags. Och då ritar jag en bild från både sagittellt och alltså från två håll. För att visa då, så de tar med sig till distriktssköterskan. För att se hur stor, för hur stora presshålan är.
För att distriktssköterskan ska kunna se hur
För att vad de ser ju bara en liten, när de kommer dagen efter så har den där 5 kronor blivit 1 krona. Och sen bara en liten sår i yta. Och förstår inte att då kanske de bara duttar lite på ytan där. Utan de verkligen måste spola rent.
Vad lägger du på när du har skurit ut den där 5 kronan och tryckt ut puset och känt med
och
fingret?
Och spola rent ordentligt.
Spola.
Tills det ser rent ut. Och
då, vad lägger du på? Vad gör du?
Det finns, jag har hört en del lägger i aquacel och liknande. Jag stoppar aldrig i någonting. Utan jag bara, de får en stor binda. Så det får tömma sig.
Det är samma princip där. Att har man det bara öppet så brukar det inte bli infekterat.
Nej.
Utan, vi hade en sån här patient när jag gick med dig. Och så minns jag att du sa till patienten att han skulle ta duschen. Och spola rent med högt tryck.
Ta bort duschhuvret. Om jag ser att det är en tuff in. Och de har haft återkommande problem. Ta bort duschhuvret. Sätt på slangen över hålet. Och sen högt. Så kan de slippa gå till distriktssköterskan i alla fall. Kanske andra, tredje gången. När de har varit där ett par gånger. Och sen kan de klara det själva. För det är ju mekanisk rengöring som gäller.
Hur många dagar efter akuten besöket ska de till distriktssköterskan?
Dagen efter.
Okej.
För det är urspolning som gäller.
Och så remiss till kirurgen.
Så får de ta diskussionen om de vill åtgärda det här. Eller vänta till nästa process.
Ska man ge dem här något smärtstillande också?
De kan få smärtstillande med, men det är ju vanlig Alvedon som gäller efteråt. Ofta så blir de ju smärtfria. Det är bara mer en sår ont. Men den här sprängande smärtan som de hade innan när puset stod där, det är ju borta då. Så de har ju blivit betydligt smärt, blivit smärtfria i samband med det.
Okej.
analfistel?
Ja, det är ju fistlar efter en perianal abscess, alternativt en kronpatient.
Mm.
De kommer ju inte så ofta till akuten annat än att de har fått en abscess, men att av bara fistlar så är det välkända patienter som redan har sina kontakter, magtarm eller kirurgen. Men visst kan de dyka upp.
Men det är ovanligt.
Ja, ja. Det är röra fåglar också, naturligtvis. Väldigt jobbigt för patienterna.
Det vi inte har nämnt är malignitet.
Malignitet, ja. Man brukar ju prata om att benigna blödningar per rektum, de kommer och går, så att säga då. Vi ser hemorrojder. Ja, det var för någon månad sedan och så kom det nu. Brukar man, men känna sig lugn. Man ska alltid undersöka, men man kan anamnestiskt. Så kan man känna sig lugn. Medan patienten säger att jag blöder och sipprar hela tiden. Då ska man dra öronen åt sig. Och jag tycker att vare sig det är misstänkt malignitet eller en odiagnostiserad analfistel, så ska man undersöka och få rätt behandling. Så att man, jag menar, går med en analfistel länge, inte roligt, och då blir mer och mer svårbehandlad. Undersök. Och jag har många gånger fått höra patienter, nej, de har aldrig undersökt, och det står i journalen också att nej, de undersökte för patienten hade så ont, och det är bullshit alltså. Jag blir bara förbannad när jag hör det, och patienten har fått varit odiagnostiserad. För det, vi har fullt med mediciner här ute där vi kan smärtstilla patienten. Ja. Så det är fegt och inte seriöst att inte undersöka. Vi har medel så vi kan ställa rätt diagnos.
Nu har vi gått igenom fem stycken olika, sex akuta proktologiska diagnoser. Prolaberade hemorrojder, analhematom, analfissurer, perianalabscessen, pilonidal cystor och abscesser. Och sen pratade vi lite om analfistlar och maligniteter. Tänkte bara, när vi har dig som är proktolog, när tycker du vid en akut buk att man bör känna per rektum, och när kan man avstå ifrån det?
Bra fråga. Man har väl sagt nu att det är inte så nödvändigt. Det är inte att känna per rektum till exempel vid appendicit. Att det ger inte så mycket i tillägg. Och jag tror nog att jag också har minskat. Utan det är när jag tror att det kan vara en abscess. När det har den historien. Att det har varit ont länge och jag har misstanke om abscess. Då vill jag känna per rektum. Och förstoppning, fekalom. Tänka till.
När du tänker att det kan vara en tumör i rektum?
Ja, såklart. Självklart. Ja,
blödningar?
Alla blödningar på rektum ska man ju undersöka med ett finger i rumpan och proktorektoskopi på akuten. Sen att en massiv blödning på rektum där du väldigt snabbt kan avsluta och du ser att det är fullt med blod i hela analkanalen, och oavsett är det svart eller rött eller ljusrött eller mörkrött, så, och det är helt rött, så kan du inte göra så mycket på akuten, utan då lägger du in patienten och så får man i lugnt läge på operation undersöka norrifrån.
Jag läste att man skulle kunna lägga kompresser via rektoskopet och sen rektoskopera. Ja. Är det något som görs?
Nej, inte på akuten. Nej. Utan då får man lägga in och så göra en kontrollera, eller mer, gör det på operation eller på en kirurgmottagning.
Bara när vi ändå är inne på rektoskopi. Knästående rektoskopi?
Ja, det är ju den mest lämpliga.
Ja, jag har aldrig sett det.
Och det gör vi ju inte på akuten, och det är av respekt för patienten, för det är väldigt jobbigt. Men det är klart det absolut det bästa undersöknings sättet. Och det om man nu är inne på den frågan med rektoskopi, så det man, när jag blir tillfrågad, kan du komma och hjälpa mig? Jag kommer inte förbi kröken. Nej. Och ligger man med huvudet och försöker trycka ner huvudet i madrassen, för det går ju inte. Det är oftast patienten som inte kommer, ligger inte ute med rumpan tillräckligt långt ut. Både rektoskopet och huvudet går inte att trycka ner i britsen. Utan det måste ut. Och det är en helt annan vinkel. Patienten ligger inte på bra sätt. Utan det måste ut med rumpan för att kunna komma upp. Det är en väldigt skarp vinkel för att komma upp ovanför kröken.
Så tips för en lyckad rektoskopi. Ut med rumpan så mycket går utan att ramla av britsen.
Precis.
Och huvudet ska nudda naveln typ.
Ja, men det är viktigt att rumpan ska vara långt ut.
Krygg upp som en boll.
Ja.
Och ta sikte mot naveln.
Ta sikte mot naveln, ja.
Ordentligt med xylokain-gel, eller?
Ja, det behövs inte vara så mycket.
Nej, men
man glider in bara.
Glidsläm,
ja. Ett bra tips också är att lägga en filt. Därför att oftast finns det grindar på sängarna. Och det är väldigt obehagligt. Ni kan tänka er att ligga där med rumpan och med bäckenet mot den hårda grinden. Så att där... En av anledningarna till att de inte vill lägga sig där ute. Så att man måste lägga en handduk där. Så att de kan komma behag. Och sen ha en syster på andra sidan som kan hålla dem och vara lite tröstande. Och så hela tiden berätta vad du gör.
Tycker du att man ska ge klycks eller någon form av levermang innan undersökningen?
Jag ger det nästan aldrig.
Nej.
Därför det är väldigt svårt att undersöka efter. För det rinner och rinner och rinner.
Man ber dem bara gå på toaletten innan och sen gör man
Ja. För får ge ett klick så bara rinner och rinner och rinner. Du får suga och suga och suga.
Ja, nu har vi pratat akut proktologi.
Tack så jättemycket
för
att vi har fått prata med dig. Både om din läkarbana och om proktologi. Jag känner mig mycket klokare än när jag började.
Det var väldigt lärorikt.
Ja. Bra. Då är jag glad också.
Några sista ord för att rekrytera AT-läkare till akutläkeri.
Ja, men det är inte så svårt. Det är bara att gå ut här. Det är ju det roligaste jobbet som finns. Det är jättekul.
Hoppas att ni som lyssnar också har tyckt att det har varit givande. Det tror jag absolut. Och om ni vill kontakta oss så kan man mejla oss på hej@atläkarna.se eller skriva på Facebook-sidan där vi heter Atläkarna eller på Instagram där vi heter Atläkarna podcast.
Och så har vi en hemsida också där alla avsnitt läggs upp.
Det har vi, atläkarna.se.
Och skicka frågor, ge tips på personer som ni vill se i podden eller höra i podden. Kom med synpunkter. Allt är välkommet.
Tack igen.
Ja. Tack själva. Lycka till i framtiden.
Hej då.
Hej då.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.